Hej alla trogna radiolyssnare! Jag heter ju Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresö Radion. Ibland brukar vi lägga ut äldre program från 90-talet. Men ibland lägger vi också ut bra program därför att människan som blev intervjuad inte längre lever. Och det finns människor vi bör komma ihåg. En person som har betytt väldigt mycket för oss på Tyresö Radion, det var Gunnar Berntsson. Han föddes 1929 och när vi hade vårt 40-årsjubileum i oktober 2025, då kom han, 96 år, och höll ett tal om hur det var att sitta ordförande i vår närradioförening mellan 97 och 2001, alltså i 6 år. Och ja, Tyresö Radion har en lång historia. I början var det jättetufft därför att allting skulle sändas direkt. Det var ny teknik, det var jättedyrt. Och Gunnar Berntsson var ju tidigare ordförande i kommunfullmäktige. Så det var en man med ordning och reda. Han satt ordförande i kommunfullmäktige mellan 1974 till 1980. Och när han kom in i närradioföreningen så ordnade han upp massa saker. Och det var höll han lite tal som ni som hörde talet vi sände faktiskt det under hösten 2025. Så vet ni hur han skojar lite grann om min far Åke Sandin. Som inte hade någon koll på papper. Och det finns gamla intervjuer med Gunnar Berntsson och även med hans hustru. Åke intervjuade dem flera gånger. Men jag träffade Gunnar Berntsson i olika sammanhang i och för sig, för att han var ju en av politikerna här i Tyresö. Men jag kände honom faktiskt framförallt via våran båtklubb, Trollbäckens båtsällskap, TBS. Och TBS fyllde 50 år. 1970 startade tydligen TBS och då hade vi ett 50-årsjubileum. Och då höll han ett tal på klubben om historien och gjorde dessutom en jubileumsskrift. Och då tänkte jag att jag måste börja intervjua Gunnar. Han kommer ihåg om båtklubben. Så det gjorde jag. Det var ett program som sändes 2022. Men sen när jag började prata med honom så visade det sig att han kunde så mycket annat. I och med att han suttit ordförande i kommunfullmäktige 74-80 så intervjuade jag honom hur det var att styra Tyresö på den tiden. För det var ju då som väldigt mycket hände. Och då blev det två program därför att det var så mycket att berätta. Så att det kom en del två och då berättade han också om hur han återkom till politiken 2019. Och de programmen kan ni lyssna på. Och alldeles efter det här så kommer ni få höra ett av dem. Men jag ska bara säga det att Gunnar Berntsson var ju aktiv i Liberalerna. Och så har det varit i våran styrelse här på Tyresö Radion. Från början för 41 år sedan nu. 1985, då var det Lena Josefsson som var S-politiker som blev ordförande. Sen blev Svenna Svenberg ordförande mellan 90 och 94, han var moderat. Sen var Gunnar då Berntsson, han var liberal mellan 97 och 2001. Sen var det Sven-Ingvar Svensson, moderat, som blev ordförande 2002 efter Gunnar Berntsson. Och nu är det sen 2008 så är det Anders Linder, socialdemokrat, som ordförande. Så att den här politiska delen av radion har ju inte varit så att vi har, tycker jag, lutat åt någon sida. Utan vi tar med alla olika åsikter. Och det är bra också att vi har duktiga människor som sitter i en styrelse som vet hur man får ihop ekonomi och sånt. Så nu ska ni få lyssna på en intervju som jag gjorde med Gunnar, där jag i och för sig pratar jättemycket, för jag har så mycket saker som jag vill kolla med honom om. Och det är alltså från 2022, så det var inte så länge sedan. Och då var namnet på det här programmet var Hur var det att styra Tyresö 1974? Och han berättade hur han aktiverade sig i Folkpartiet och det var en tid då krusboda planerades och byggdes. Då Tyresö var en av de barnrikaste kommunerna i hela Sverige. Och han minns också många starka profiler. Och det jag inte sa, det var ju det att bara några veckor efter vårt jubileum i oktober 2025, då avled Gunnar. Han var med på vår jubileumsfest och höll ett tal och sen några veckor senare var han borta. Och därför vill jag att vi ska minnas Gunnar. Varsågod, här kommer den intervjun. Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Någonting som jag har allt mer börjat förstå, det är att våran historia i Tyresö är ganska unik. För vi är en sån här kommun som egentligen har, ja, vi fanns nästan inte till för, ja, säg 100 år sedan. Men 50 år sedan eller 70 år sedan eller 90 år sedan så var det här en väldigt liten kommun som har växt så otroligt mycket. Och därför är det extra intressant att prata med dem som minns det mesta om när Tyresö expanderade och blev den här stora kommunen som det är idag. Och vi som lever nu, vi kanske tänker, åh, nu byggs det väldigt mycket. Men det fanns en annan tid då det hände väldigt mycket mera. Och därför har jag tagit hit igen en väldigt pigg krutgubbe i 93-årsåldern. Välkommen Gunnar Berntsson!
Tack så mycket!
Och du och jag har gjort ett program redan som sänds nu faktiskt. Den 14 augusti börjar sändas. Men det var inte om Tyresös expansion eller politik, utan det var...
Det var från min båtklubb så att säga.
Ja.
Trollbäckens båtsällskap som firade 50-årsjubileum.
Ja, och det som var intressant, och du har skrivit en jubileumsskrift som vi pratade om. För det här båtlivet har ju också varit någonting som har växt i den här kommunen. Så alla som vill lyssna på det kan söka fram det programmet. Men nu ska vi prata om en helt annan period i ditt liv. Nämligen, du är en av dem som sitter som ett fint porträtt om man går upp i kommunhuset plan 1. För där finns det en vägg med först gamla gubbar. Sen lite fräschare gubbar. Sen kvinnor. Där sitter Berit Assarsson, där sitter Birgitta Nodell, Birgitta Lönegård, Fredrik Savestål, Anita Mattsson kanske inte har kommit dit ännu. Men varför sitter du på den väggen?
Jag var under 2 mandatperioder på 70-80-talet, så var jag fullmäktiges ordförande.
Ja. Och det är det vi ska prata om. För då togs det beslut, eller hur?
Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, och ska vi ta lite mer från början. Vilket år kom du till Tyresö?
Jag kom hit 59.
Och vad var det för Tyresö du kom till?
Ja, det var ju någonting helt annat. Det var ju en liten befolkning och en liten samhälle.
Ja.
Där Trollbäcken då var det centrala i Tyresö.
Ja, precis. För då fanns inte Bollmora som vi ser det nu, va? Hade Sikvägen börjat byggas?
Sikvägen hade inte börjat byggas då, nej.
Nej, så att egentligen var det här bara en bondgård i Bollmora.
Ja, det var det.
Ja. Och vart hamnade du någonstans?
Jag hamnade på Skogsängsvägen i Trollbäcken.
Och det är ju också en väldigt fantastiskt område, för att Bernt Karlsson, som vars farfar hade torpet Skogsäng, har berättat väldigt mycket just om den vägen.
Gunnar Karlsson, ja.
Just det, Gunnar Karlsson.
Och det var på Gunnar Karlssons, hans kalvhage, som vi byggde vår villa.
Vad bra. Och vill ni lyssna på när Bernt Karlsson går längs Skogsängsvägen, och han ser inte husen där. Han ser, just det, han ser kor, lador, ängar, fält ser han. Ja. Där idrottsplats och annat ligger idag.
Så var det ju.
Så var det när du kom dit också?
Ja. Man hade börjat bygga då den här, vad man lite elakt kallade för negerbyn.
Det kallade man den för faktiskt.
Ja, det gjorde man.
Det får man absolut inte säga idag. Men det kallar man de där små radhusen, eller var det, är det radhus?
Nej, det
eller?
Var enskilda hus.
Enskilda hus, ja.
4 rader med hus med varannan rad var gul och varannan var röd.
Ja, det var en väldigt trevligt område också.
Ja, visst, det blev det framförallt.
Ja, ja.
Men i början så var det bara flack mark, därför det var i gamla sjöbotten.
Just det.
Och hade varit väldigt sankt. Så man hade ju ett särskilt avloppssystem som pumpade upp vattnet ifrån det området.
Ja. Vad heter vägen där, för de som inte vet vad vi pratar om?
Ja, det var Taggvägen. Och
några andra vägar
några
där
nere. Andra vägar där
så
nere.
Den som vill veta vad vi pratar om får söka upp Taggvägen.
Ja.
Och hur kom det sig då när du flyttade till Tyresö att du blev politiskt intresserad? Var du det från början?
Nej, det var jag inte. Mina föräldrar var inte aktivt på politiskt verksamma, men de var folkpartister. Och vi kom ju från Göteborg och de umgicks i kretsarna kring Torgny Segerstedt.
Aha.
Så att jag hade liksom detta i blodet.
Ja.
Och Göteborg var ju Folkpartiet väldigt starkt på den tiden.
Det var det. Var det inte väldigt uppdelat då också? Liksom? Var man arbetare så röstade man Socialdemokraterna. Var man företagare eller hade business så röstade man mer på Folkpartiet. Och var man riktigt rik så röstade man på Högerpartiet.
Ja.
Var det inte uppdelat så då?
I någon mån, men faktum var att väldigt många även bland de rika i samhället höll på Folkpartiet på den tiden.
Just det. Vem var folkpartiledarna du engagerade dig?
Det var Ohlin.
Ja, det var Bertil Ohlin.
Bertil Ohlin, ja.
Och då gick du med i Folkpartiet i Tyresö?
Ja, det var så att när vi kom hit upp så var våra barn små, 2-3 år. Men efter några år så skulle de ju börja skolan, Mats som då var äldst. Just i det sammanhanget så beslöt man i Tyresö att man skulle övergå ifrån folkskola till att helt gå över till den nya grundskolan.
Ah.
Och var som en av de första kommunerna i landet att helt överge folkskolan.
Just det, ja.
Och detta innebar ju att alla nya lärare som kom, de var nyutbildade på den nya
läroplanen.
Ja. Och fulla av entusiasm och intresserade av sina uppgifter.
Ja, och det var ju det som var så fantastiskt. Jesse Navin,
ja,
som var den gamla rektorn, eller hon var ju chef egentligen. Hon rekryterade ju väldigt mycket unga lärare.
Det gjorde hon.
Och de var väldigt, väldigt unga som du säger.
Ja, visst.
Och de fanns ju sen i våran kommun väldigt länge.
Ja.
Därför att de, och det förstår ju inte de här barnen som hade dem. Att de kanske själva var 15 år och deras lärare var 23 eller någonting sånt.
Nej, just det.
Ja. Så det var, och hon lovade ju många av de här lärarna som kom hit att kommer ni till Tyresö så får ni en bostad.
Ja, kanske det.
Ja. Ja, ja. Så de lockades hit, ja, ja, med löfte om bostäder. För det var ju brist på bostäder.
Ja, det var det.
På alltså hela 60-talet, va?
Ja. Ja. Och det var detta som kom att prägla Tyresö de kommande åren. Att det var just där man hade bostäderna. Så att hit kom ju både rikspolitiker och andra.
Ja.
Därför att det var här som man kunde finna en bostad.
Ja. Och just Folkpartiet, vad var det för parti här lokalt på den tiden? Var det ett stort parti?
Ja, stort var ju inte eftersom hela kommunen var liten. Men man hade ju ändå en viss markerad roll i samhället. Därför att det var ju de här Ture Åkerblom och en del utav de här som har blivit legendarer sedan.
Ivar Lundell.
Ivar Lundell, ja.
Ja. Och sen någon som heter Tore Levander.
Ja,
det var ju människor som förmodligen, eller Werner Sjödin. Det står många när man tittar på de här, Ture Åkerblom och, ja, och sen framförallt var Karl-Evert Österberg var väl redan igång på din tid, va?
Han var igång på den tiden, ja, just det.
Ja. Och han blev också ordförande i kommunfullmäktige.
Det blev han, ja.
Ja. Och vad gjorde du då? Du gick in i partiet?
Nej, det är så att jag blev ju då ganska snart ordförande i föräldraföreningen.
Ah.
Och engagerade mig kolossalt i detta. Och det var ju en fantastisk entusiasm runt omkring som jag nämnde.
Och vilken skola pratar ni om då? Vilken föräldraförening?
Hela Tyresö.
Aha, ni är en föräldraförening för hela Tyresö?
Ja, jag var faktiskt ordförande dels i den i Trollbäcken.
Ja.
Och dels den gemensamma som var för hela Tyresö.
Och det byggdes ju skolor så det stod härliga till, va? Vilken skola hamnade era barn i?
I Stjärnvägens skola först och sen i Hanviken.
Just det.
Och sen i Kumla också faktiskt.
Ja, och Kumla byggdes ju om flera gånger.
Ja, det gjorde det. Och då lärde jag känna Jesse Navin.
Ja.
Och även om vi satt på varsin sida bordet i kommunala sammanhang så kom jag att uppskatta henne kolossalt.
Ja, det var en krutgumma.
Det var det. Och ja, hon visste vad hon ville, men hon var också, hon var rättvis och hon lyssnade.
Ja.
Hade man en annan uppfattning så tog hon hänsyn till det och övervägde kanske det här är en bättre lösning, ja, än den jag har lagt fram. Och så ändrade hon sig så att Hon var verkligen en fantastisk människa.
Du hamnade i det som var skolnämnden då, eller?
Ja, nej, det blev så att i och med att jag kunde så mycket om den nya skolan,
ja,
så tyckte jag att det här borde man ju utnyttja och omsätta i det politiska livet i Trollbäcken. Eller i Tyresö. Och så då gick jag in i Folkpartiet som vi hette på den tiden.
Mm.
Och då hade jag ju räknat med att jag skulle hamna i kommun...
Fullmäktige?
I skolstyrelsen.
Skolstyrelsen, ja.
Men det gjorde jag inte. Men däremot hamnade jag i då det som kallades för kommunalnämnden.
Kommunalnämnden?
Det vill säga det som sedan några år sedan kom att heta kommunstyrelse.
Det är den viktigaste nämnden. Det är där man tar de stora ekonomiska besluten.
Ja.
Ja. Hur gammal var du då? Då var du en ung människa?
Ja, det var jag ju. Jag var ju några av 30.
Ja. Och hur var det att hamna i en sån nämnd? För vilka satt där? Vilka kommer du ihåg från den nämnden som är då, idag kommunstyrelsen?
Ja, det var ju Ulf Lönnqvist och det var Harald Falk.
Ja.
Och det var Karl-Evert Österberg satt ordförande då.
Ja. Men var det en stor gäng som satt i den nämnden? Eller var ni ett fåtal personer?
Ja, vi var inte så många. Jag tror vi var 9.
9 stycken. Mm. För det jag har hört från Tyresös historia var ju den första gänget gubbar.
Ja.
Som satt och bestämde i Tyresö.
Ja.
Och de satt ju vid köksbord och bestämde egentligen, ja, hur det skulle byggas här i Bollmora.
Ja, det gjorde de.
Men när du kom in hade det blivit lite mer formaliserat. Var det fortfarande så att Trollbäcken var kommunhuset då?
Nej, då hade man flyttat in i kommunhuset i Bollmora.
Ja. Men vad satt ni och sammanträdde någonstans då? Satt ni där i hus?
Ja, det gjorde vi.
Ja. Hur var stämningen mellan er? För ni var unga människor allihopa.
Ja.
Och ni skulle ta gigantiska beslut på olika byggnationer. Det skulle byggas hela Krusboda och hela Graningsringen. Ja. Allt där skulle byggas. Var det lätt att prata och diskutera?
Det gick ganska vilt till ibland.
Det var det.
Det gjorde det. Men det var ju också så att det var ju... Man hade tillåtelse att röka på sammanträdena.
Aha.
Och sammanträdena var väldigt långa. De kunde dra ut långt fram på natten.
Aha.
Och det var, man såg nästan inte över bordet.
Var det så?
Det var förskräckligt, särskilt när man inte var rökare själv, så var det förskräckligt att sitta i det där.
Ja.
Och man stank ju när man kom hem som 17.
Hustrun blev väldigt olycklig när man kom hem med en kavaj som luktade illa.
Ja.
Ja. Men ni var bara gubbar, va?
Ja, det var vi.
Eller män, unga.
Vad jag kan minnas så var vi det, ja.
Jesse Navin kom ju aldrig upp till den nivån,
nej,
va?
Nej, det gjorde hon inte.
Nej.
I varje fall inte under min tid, nej.
Och vi kan ju dra lite då. För att ordförande i kommunstyrelsen, det är egentligen den person som bestämmer.
Ja.
Det var ju alltså från 1956 till 1968, då var det Gunnar Gyllnert.
Ja.
Och tillsammans med en tjänsteman som hette...
Gunnar Tunevi.
Ja, så byggde de upp hela Bollmora. Sen 1968 så blev vi Karl-Erik Österberg. Han var ju folkpartist.
Ja.
Och Gunnar Gyllner var ju socialdemokrat. Så då bytte man egentligen majoritet där ute, va?
Ja, det stämmer.
Ja. Och då var du aktiv. Då satt Harald Falk, moderat, som ordförande i fullmäktige.
Ja.
Och min mor, som också var politiskt aktiv på den tiden du var politiskt aktiv, hon tyckte att vissa människor var hedersknyfflar, sa hon. Och Harald Falk var en hedersknyffel, sa hon till mig. Så han vigde faktiskt mig och min man när vi gifte oss. För han var vigselförrättare. Så att hon sa att du ska välja en hedersgubbe som...
Jo, han var ju moderat och väldigt... Dessutom var han väldigt god talare.
Han var det.
Han höll väl strålande anföranden i fullmäktige.
Ja.
Och skämtsamma men ändå med värde.
Ja, men bråkar man... För att jag lyssnar på fullmäktige idag, i och med att det sänds ut på 91,4. Jag kan ju tycka att tonen... Man är ganska... Man missförstår med flit. Man är ganska elaka mot varandra. Det är liksom, jag tycker inte så roligt att lyssna på politiska debatter idag. Och framförallt talar man inte om vad man själv vill, utan man talar om hur dåligt alla andra är.
Ja.
Så jag som kallar mig då liksom numera för en politiskt deprimerad socialdemokrat eller för detta socialdemokrat, jag är inte aktiv längre. Men jag blir ju ledsen på den här debatten som finns när man kastar ord på varandra. Du är en sån och en sån och en sån. Hur var debattklimatet när du...
Ja, det varierade faktiskt.
Ja.
Stundtals så var det på det viset. Men man resonerade också med varandra och sa det, så här kan vi inte hålla på, utan vi måste försöka hålla det hela lite i anständig ton. Och
ja.
Man tog hänsyn till det och så att säga ansade debatten.
Ja.
Men sen så kom det ju tillbaka igen undan för undan. Och detta berodde ju väldigt mycket på att det var så mycket rikspolitiker som kom in i den kommunala politiken.
Ja!
Och därmed så tog det död på det där samförståndsandan.
Ja! Precis, det var väl också så att de började här i Tyresöpolitiken och tränade. Och sen gick de, i och med att det var så mycket unga människor som var duktiga, så gick de vidare. Du kan ju berätta några av dem som hamnade sen på framstående platser i riksdagen eller regering.
Ja, vi har ju Ulf Lönnqvist som ju blev statsråd och minister.
Ja, och även Ingvar Carlsson satt ju i fullmäktige.
Ja, det gjorde han nog.
Ja.
Fast det var... jag kan inte minnas att han satt under min tid som
ordförande. Nej, men han satt i alla fall med. Ja. Så att även han kunde fortsätta upp.
Absolut.
Och sen hade vi då Vänsterpartiet Kommunisternas...
Ja, just det. Lars Werner satt ju med också i fullmäktige under en kortare tid bara.
Ja.
Jag tror bara någon mandatperiod eller någonting sånt där.
Och sen gick han vidare
och
hamnade i riksdagen och blev ordförande i Vänsterpartiet Kommunisterna.
Ja.
För det var ju liksom här de tränade, eller hur?
Det var det, kan man säga.
I fullmäktige. Och du blev ju ordförande i kommunfullmäktige 1974 i två mandatperioder, som du sa, från 74 till 1980.
Ja.
Hur var det att sitta ordförande?
Det var fantastiskt.
Det var det?
Ja, och jag tror att det var någonting som passade mig också. Så att jag njöt faktiskt av det. Jag tyckte det var väldigt roligt.
Du tyckte det?
Ja. Ja.
Och då var det Erik Magnusson från Centerpartiet som var kommunalråd här ute.
Ja, det stämmer.
Ja. Och ni jobbar bra ihop, ni från Centern och Folkpartiet och Moderaterna.
Ja, det gick faktiskt alldeles utmärkt.
Ja. Vilka beslut tog ni under din tid? Kommer du ihåg de sån här, det här är du stolt över?
Ja, alltså det var bland annat det här med krusbordar, det var ju en stor sak.
Det var det, va?
Ja, och jag satt dessutom med i någonting som heter boendeservicekommittén. Och det var din mor, Sofie, som hade motionerat om att sätta till denna.
Ja.
Och
precis.
Det gick man med på i fullmäktige och gjorde. Men hon avstod från att bli ordförande till förmån för Karl-Evert Österberg, eftersom det hade blivit skifte i majoriteten i mellantiden.
Ja, och hon var ju lärare. Hon hette ju Sofie Venander Sandin på den tiden.
Ja.
Och sen när hon skilde sig hette hon bara Sofie Venander. Men hon hade ju Karl-Evert Österbergs barn i skolan på Kumla, för hon var ju lärare där.
Ja, just det.
Så hon hade väldigt bra relation till många.
Ja.
Därför att hon undervisade barnen till sina den andra sidan, om man säger. Så hon har alltid sagt till mig att man måste skilja på sak och person.
Absolut.
Ja.
Ja.
Så att hon tror jag inte ägnar sig åt såna här fula tricks och kasta elaka saker på motståndarna, vad jag vet.
Nej, för det har jag inget som helst minne av att hon skulle ha gjort.
Nej, och hon pratar ju också om det när i och med att det var gubbar, nej men, eller män då som planerade krusboda. Då pratar hon ju om var finns affären, hur ska vi gå från när vi ska lämna våra barn på förskolan. Vi får inte bära för långt. Så att hon pratar väldigt mycket om det här med... För på den tiden hade inte alla kvinnor körkort.
Nej, det är sant.
Ja, och de skulle lämna barnen på förskola eller dagmamma. Mm. Och så skulle man handla. Så var det ni pratade om i krusbodan, va? Centrumet där och hur det skulle ligga.
Vi planerade det hela i väldigt... detalj egentligen.
Ja.
Och bland annat så skulle man göra grundplattorna till atriumhusen större än huset från början, så att man lätt kunde bygga ut lite senare när Man hade råd till det och behovet av större.
Jaha, vad roligt.
Men det gick inte att genomföra på grund av de, då skulle ju alla hus byggas med statliga bidrag.
Oh.
Och det gick inte in i det regelsystemet. Så att det fick man göra. Men hade man en idé, det skulle vara ett skåp ungefär som ett sopskåp i väggen ut emot gatan,
ja,
eller gångvägen i varje villa. Och där skulle man då kunna sätta in sin tvätt.
Aha.
Eller man skulle kunna, och så var det en, skulle det vara en tjänsteman som samhälleligt för, som åkte runt med en paketcykel.
Aha.
Och levererade och hämtade och bytte där. Och även levererade varor från butiken som man hade beställt. Och
ja, man hade lite sånt tänk. Ja. För det var ju en tid när kvinnor kom ut på arbetsmarknaden och hade hela hemarbetet också.
Ja, just det.
Ja, så det var ju, jag vet ju den tidens kvinnor som verkligen kämpade för det här.
Ja.
Det var ju när männen kom hem, satte sig i soffan och läste tidningen.
Ja, det är riktigt. Ja, och det var på den tiden när man inte heller hade en frys där hemma, utan nej, den hade man på något centralt läge i samhället.
Ja, exakt. Det fattar man inte.
Nej.
Och det var på den tiden man trillade köttbullar.
Ja.
Det fanns inte mamma Skans färdiga köttbullar. Men Krusbona till exempel, det fanns ju någonting med Lilla Barnsjön där uppe, va?
Ja.
Det var en liten kärn.
Ja, fast den fylldes ju ut inför bygget där uppe.
Och det här med att det blev en pool där uppe, eller en sim, vad heter det,
ja,
utomhusbad.
Det ingick också i den här boendeservicekommitténs idéer att man skulle ha.
Det var ju väldigt lyckat.
Ja, det var det.
För det är ju fortfarande så att Krusboda, som var en av Sveriges största, vad heter det, samfälligheter, va? Det
var, ja, 960,
ja,
enheter var det.
Och det är fortfarande så att många barnfamiljer nu, alltså barnbarnen till er som då nu är barnfamiljer, väljer att flytta till Krusboda för att det är så barnvänligt.
Ja, visst. Och egentligen var Krusboda tänkt inte som ett villasamhälle, utan det var tänkt som ett alternativ till hyreslägenhet.
Ja, för det finns också, ja, hyreslägenheter där,
ja,
som är blandat.
Det gör det.
Ja. Så att det är ett väldigt bra, vad ska man säga, socialingenjörskap som det är. Men att ni kloka människor som sitter och planerar någonting väldigt bra.
Ja.
Ja.
Finns det ju också en del vanliga fastigheter, så att säga, på vänster sida av vägen upp mot Bollbora, där man har enskilda villor.
Ja, och om jag tittar på det som jag sett på olika områden, så byggdes ju, eller färdigställdes Krusboda 1970-75. Och det blev planen var först bara 500 småhus och sen var det 1400,
ja,
bostäder där uppe. Ja. Och sen kom då Krusboda 72, så byggde Tybo 146 alltså bostäder till. Så att det har ju i olika etapper,
ja,
förbättrats och byggt. Så det här var någonting som ni satt och funderade på när ni funderade på hur ska vi få plats med alla människor i den här kommunen, ja, dit alla ville flytta.
Ja.
Den barnrikaste,
ja,
kommunen
det.
Också i hela Sverige, va?
Ja, det var det. Medelålder var 13 år,
ja,
i hela kommunen.
Just det. Och jag läste någonstans att det föddes cirka 600 barn per år här ute. Ja. Och det fanns, ja, från början inga daghem.
Nej, det gjorde det inte.
Nej. Hur löste man barnomsorgen?
Ja, den löste man inte. Det var ju ett stort problem.
Ja, och många kvinnor stannade hemma.
Ja, de var tvungna till det.
Vad gjorde din hustru?
Hon stannade hemma.
Ja.
Men det gjorde vi egentligen inte därför vi var tingade till det, utan vi valde det.
Ni hade råd också att göra det, för det ja, gäller ju att man hade råd,
ja,
att någon tjänade bra med pengar så man kunde stanna hemma.
Ja, eller anpassa sin standard efter det.
Ja, för att bygga hus som ni gjorde, det var ju inte heller billigt.
Nej, det var det väl inte. Vi byggde ju då en villa som fullt färdig var 9 rum,
ja,
och vi betalade 96 000
Det är fantastiskt. Ja, 96 000 kostar. Ja. Det låter ju extremt billigt, men det var det inte då, va?
Nej, det var det inte. Det var ett normalt pris.
Ja. Men, fick man bra lån på det?
Ja, man fick ju statliga lån. Ja. Så att det var, därför fick vi bygga huset där sedan... sedermera rum, det vi då kallade för cykelrum och sånt här på ritningarna, ja. För att man skulle få det statliga lånet.
Ja, just det. För det är också intressant om man tittar på såna gamla hus. Min svärfar hade ett sånt där hus som byggdes också, tror jag, på 60-talet. Då är det smårum liksom. Det här var mangelrum, det här var tvättstuga, det här var förråd, det här var, alltså, de hette olika saker. Ja, så sen när de då inte använde sig, hette de fort, går ner till mangelrummet, vilket mangelrum? För då, det var jag döptes till på något slags, ja, det var säkert så att man för att få lån var tvungen att ha alla dessa olika funktioner, ja, i andra planet.
Men du talade också om befolkningen, det var ju... Vi kallar ju dem för senare på den tiden. Det får man inte göra idag, men det heter romer.
Ja.
Men vi hade ju svenskt rekord i antalet romer. Vi hade 38 romska familjer
som bodde
i Tyresö.
Och där vet jag att min mor, som då satt i kommunfullmäktige, de hade slagit läger vid Flatenbadet.
Ja, det var ju på fel sida gränsen.
Ja, och de frös. Och jag tror att Katarina Taikon bodde här i Tyresö redan då. Och hon ville ju att de skulle få riktiga lägenheter.
Ja, det var så att de bodde ju där ute. Och det var ett sammanträde i kommunalnämnden, som det heter då.
Ja, den nuvarande kommunstyrelsen.
Just det.
Ja.
Och det pågick till 1:30 på natten, kommer jag ihåg. Och detta var strax före jul. Och då gällde det ju de här romerna som bodde på andra sidan gränsen. Och man fick skicka ut en... löpare som talade om att för att vi ska kunna göra någonting så måste ni flytta in över gränsen.
Ja, jo, men det var så.
Ja.
Och de behövde också, för att de bodde ju, det var ju på vintern, det var väldigt kallt. Och någon vinter var väldigt kallt. Och de hade inte värme tillräckligt i de här.
Nej.
För de bodde ju i husvagnar.
De bodde i husvagnar. Ja. Och de flyttade ju in i många av de här husen som kommunen hade löst in för att bygga vägar och nya bostadsområden. Och då... uppleds de delvis till de här, och de som inte uppleds, de flyttade de in i alla fall.
Ja, okay.
Så
ja.
Att det var hus efter Farmarstigen och där borta som man hade från kommunens sida tagit bort trappor och sådant så att inte det skulle kunna bli, men de kom in i alla fall.
Ja, gjorde de det. För det här var ju en helt annan tid, ska man ju veta. Vi hade ju inte så mycket människor från andra länder.
Nej, det hade vi inte. Nej.
Så att det här var ju en stor sak. För ja, jag vet att vi pratar mycket om det där. Och familjen Katarina Taikon och hennes barn gick på föräldskolan sen. För de flyttade in i lägenheter. Och Katarina Taikon, hon skrev de här böckerna. Katitsi heter de ju.
Ja. Var det inte Rosa du tänker på?
Nej, Rosa Taikon, det var hennes syster. Hon var ju sån här silversmed.
Ja,
hon flyttade till Hälsingland någonstans. Men Katarina bodde faktiskt här. För hon var nämligen med och startade Tyresö Ulands- och fredsförening med mina föräldrar.
Ja, det, ja.
Och några andra, Per Oskarsson och de som fanns här ute på den tiden. Ja. Och min far Åke Sandin drog ihop de här kändisarna som fanns. Lars Werner och några stycken till för att starta. Och som tur var, när de skulle starta Tyresö Ulands- och fredsförening 1967. Då hade Per Oskarsson, som skulle vara med på det här alltså starten. Han hade precis varit i Hylands hörna och tagit av sig kalsongerna.
Jaha, just ja.
Så att, och då, på den tiden så var det ju så att var det möten på biblioteket så hade man inte så mycket roligt tv att titta på. Då kom det ju folk, så det var ju jättemånga nyfikna människor som kom till biblioteket.
Jaha.
Inte bara för att det skulle bildas en Tyresö Ulands- och fredsförening, utan väldigt mycket för att de ville titta på Per Oskarsson.
Ja, naturligtvis.
Ja, för det var ju, alla såg ju på samma tv-program.
Ja, det gjorde man på den
tiden. Det var ju en skandal att han stod och... ja, så det var ju, och då vet jag att just Katarina var ju duktig på att prata med politikerna. Och det var hon och hennes systers Rosa Taikon som gjorde det.
Ja.
Men det var intressant. Den grejen kom du också ihåg. För jag kommer också ihåg när jag var liten då, men jag kommer ihåg den där. För det var ju väldigt annorlunda. Och jag läste de där böckerna också sen så småningom som hon skrev.
Ja.
Kommer du ihåg några andra såna här profiler? För du skickade mig några profiler i Tyresöpolitiken. Du skrev om Markus Nöff, som var vänsterpartist,
ja,
va?
Ja.
Lars Boysen, vad var han för någonting?
Han var moderat.
Och Lasse Werner och Ulf Lönnqvist. Vad vill du säga om de här herrarna?
Ja, Lars Boysen var ju kyrkorådets ordförande och väldigt dynamisk person.
Det var han.
Och han var också en rolig talare. Och han var utmärkande för hans tal i fullmäktige. Det var att han utgick nästan alltid ifrån hur någon annan språkligt hade uttryckt sig.
Jaha.
Och så rättade han detta, men han rättade det på ett väldigt humoristiskt sätt.
Jaha.
Så att han talade kanske mera om svenska än om det politiska budskapet, så att säga.
Jaha, ja. Men, så det var lite skratt även i fullmäktige då?
Ja, det var det. Och det var ju sånt som förgyllde tillvaron.
Ja, det förgyllde tillvaron, precis. Ja,
ja, liksom. Jag tänker på Markus Neff och även Per-Olof Bengtsson.
Ja, och Vide Svensson var också en vänsterparti som hände, ja, någon gång om.
Ja. Jag tänker på, de la ner ett enormt arbete på att läsa in, ja, ärenden. Och de kom ofta med förslag som inte alls var tokiga.
Nej.
Men de hade ju aldrig en chans, oavsett vilken majoritet det var, så gick deras förslag aldrig igenom.
Ja.
Så att det måste varit det mest otacksamma man kunde tänka sig. Men bara för att de kom ifrån VPK.
Ja, från kommunisterna kom det ifrån.
Ja. Ja.
Och det är väl också lite grann så som det har varit nu. Fast nu är Vänsterpartiet inne i värmen. Men, ja, nu beter man sig likadant mot SD egentligen.
Ja,
att man egentligen spelar ingen roll vad de säger.
Nej.
Att de säger det, då är man inte med på det.
Nej.
Och då tar man inte tur med de problemen som de belyser.
Precis. Och bemöter dem.
Nej, precis.
Det är det man ska göra.
Ja. Men då beter man sig heller, ni kommunister.
Ja. Ja.
Och det sa faktiskt min mor till mig också. För hon var ju då kompis med Lars Werner.
Jaha.
För hon hade även hans barn i skolan.
Jaha. Han var en väldigt trevlig person.
Ja, så att när ni fikade, då, ja, sa hon, då satte han sig ofta, fick de sitta ensamma. Och så satt ju alla partier med varandra. Så hon gick ofta och satte sig bredvid vänstern.
Jaha, ja.
eller kommunisterna.
Ja. Ja.
Och det sågs ju inte med goda ögon från alla andra socialdemokrater, nej, som hon var då, va? Att det här med att skilja på sak och person.
Just.
Ja, men, och det är väl också någonting som jag tycker när man har suttit, jag har ju också suttit i kommunfullmäktige fast inte, ja, under 12 år. Och då har jag aldrig suttit när socialdemokraterna haft majoritet. Jag har alltid varit opposition. Och då spelar det heller ingen roll vilket förslag vi la. Det röstades alltid ner. Men sen kom det något liknande förslag 2 år senare. Ja. Så man tog de goda idéerna och gjorde om dem till sina egna.
Ja.
Utan att ge cred till den som kom med dem. Så att så funkar ju politiken.
Ja. Ja. Men då måste jag berätta en historia som kom under min tid som ordförande i fullmäktige. Det var just socialdemokraten Irene Duvgran.
Ja.
Hon kom med ett tilläggsförslag i någon fråga. Och det brukade ju alltid vara så att tilläggsförslag och sådant som kom ifrån oppositionen, det röstades ner.
Ja, självklart.
Så att jag ställde proposition och fann att det var avslaget. Och då begärde Irene
Votering.
Och då börjar man fundera. Det var kanske inte så dumt förslag det där.
Nej.
Så att man beslöt sig då för att visst, vi går med på det. Och det innebar att när omröstningen gick fram där då, så blev det 44 nej och ett ja. Och det, ett ja, det var ju mitt då, för att jag som ordförande kunde ju inte ändra uppfattningen,
nej,
plötsligt.
Nej.
Så att det blev alltså, gick ju igenom med, ja, acklamation, så att säga.
Ja.
Men jag försökte ju detta med att ordförande har väl utslagsröst.
Jaha.
Men det var stor munterhet i församlingen med det som är 44-1.
Ja, för att annars så är det ju så att, precis som du säger, oppositionens förslag går sällan igenom.
Nej,
för det är liksom så det fungerar.
Ja, det är det. Ja. På gott och ont.
Men hur funkar det, tycker du, Lars Werner då? Han var satt där en kort period bara i kommunfullmäktige.
Jo, han gjorde inte något större väsen utav sig, så att säga, utan det var, och jag satt tillsammans med honom i en kommitté, jag tror att det var för föreningsbidrag eller någonting sånt där. Och det var ju en väldigt trevlig och
skojig gubbe.
Ja, verkligen.
Och det som är roligt då, att min far kände ju Lars Werner väldigt bra, och han var ju bästa kompis med Hasse Jynge.
Jaha.
De var ju tillhör Hanvikens grabbarna.
Det var de, ja.
Och de var ju liksom helt, den ena var lyckad förut, en av Tyresös största företagare, och sen umgicks ju de, och de hade ju jättetrevligt sätt att prata med varandra. Och Lars Werner var ju en skojfrisk gubbe. Ja. Så att vi har lagt ut lite repriser faktiskt på de gamla programmen från 90-talet. Jaha. När Jynge och Werner sitter och pratar om gamla tider.
Ja, just det, var trevligt.
Ja. Mm. Och Ulf Lönnqvist då, som ändå nu när vi spelar in det här i mitten av augusti, så har det precis kommit ut en dödsannons på Ulf. Och i Tyresö Nyheter hade man en minnesgrej om Ulf Lönnqvist. Så att han avled i år.
Ja.
Vad kommer du ihåg av Ulf?
Ja, han var ju skärpt till tusen. Och jag minns alldeles speciellt att när han kom till sammanträdena, så hade han inte sprättat kuvertet med handlingar en gång. Man tyckte att han inte var påläst, men det var han. Men han hade ju följt ärendena ifrån ursprunget från kommunstyrelsen och så vidare.
Ja.
Så att han kunde ju ärendena.
Ja.
Så att det var en väldigt skärpt kille.
Ja, och det fattar man ju inte heller om inte man förstår hur det funkar. För sitter man till exempel i nämnd, då sitter man ju harvar en fråga lång tid och diskuterar den.
Ja.
Sen kommer den upp till kommunstyrelsen som tar ett beslut att nu ska den till fullmäktige. Så då har den ju liksom gått igenom flera månader innan.
Ja.
Så när den kommer till fullmäktige, som är det forum som vem som helst kan lyssna på, då är det ju egentligen mer så här, prata till folket vad vi tycker i frågan.
Det är riktigt.
Medan i de här nämnderna kan man faktiskt sitta och resonera tillsammans. Tycker ni si, tycker ni så?
Ja.
Lyssna på varandra.
Det är en annan anda där.
För fullmäktige, där ska man ju låta som att den ena färgen är bara god och den andra färgen är bara ond.
Ja, tyvärr.
Det ingår ju liksom i spelet.
Ja.
Så att man är, så det är där man inte, tycker jag. För jag tror ju att folk skulle uppskatta mer den här trevliga tonen när man samarbetar om kommuninvånarnas framtid.
Det tror jag också.
Ja.
Ulf var ju väldigt skärpt och han var ju väldigt skarp i tungan.
Ja.
Och det var ju också Karl-Evert Österberg.
De två, var de som rök ihop då, eller?
Ja, de hade inte mycket gemensamt, så att säga.
Ja.
Och det är ganska roligt. Jag kommer ibland att tänka på Karl-Everts. Han hade en devis att man får tänka på vad man säger så man inte säger vad man tänker som politiker.
Ja.
Och det ligger kolossalt mycket i det.
Ja, usch ja. Och det är det som är så jobbigt, tycker jag. Ja, för det är väl det som man också känner idag, att det är väldigt tråkigt faktiskt att lyssna på när de inte säger vad de tänker.
Ja.
Därför är det ofta roligt att lyssna på före detta politiker som tar bladet från munnen och säger vad de egentligen tänker. Och efter att du hade suttit fram till 1980 som ordförande i kommunfullmäktige, då tog Gunnar Jansson över.
Ja, det stämmer.
Ja. Han var väl också en väldigt hedersman?
Ja, det var han.
Ja.
Det var han.
Han är känd också från allihopa att han var bra fullmäktigeordförande.
Ja.
Ja. Och sen kom Karl-Erik Österberg tillbaka som ordförande en kort period.
Ja, det gjorde han, ja.
92. Och sen kom Anna-Britta Asp in. Och sen kom Monica Englund, Folkpartiet.
Just, ja. Ja.
Så att Folkpartiet har varit ordförande ganska mycket i fullmäktige.
Ja, det stämmer.
Mm. Ja, alltså Gunnar Berntsson, före detta ordförande i kommunfullmäktige, säger då. Det finns ju så mycket mer att berätta. Men nu har vi hållit på nu i nästan tre kvart. Jag tänkte att Vi måste ju spara lite till nästa program så att våra lyssnare har någonting att se fram emot under hösten här och få höra mer om hur det byggdes. Så tack för att du kom hit idag.
Tack för det.
Och då fortsätter vi ett till program, ni som vill lyssna vidare om den spännande perioden när Bollmora och Tyresö växte. Ja, det ni lyssnar på nu, det var alltså en intervju som jag gjorde 2002 med Gunnar Berntsson som föddes 1929 men avled 2025. Och det är en person som betytt väldigt mycket för oss på närradion och för väldigt många i den här kommunen i och med att han var en av dem som var med och styrde på 70-talet. Och då finns alltså en till fortsättning på den här intervjun. Så det finns en länk på vår hemsida där ni kan trycka på Gunnar Berntsson för att lyssna på honom mer. Och inte nog med det, sen hjälpte han mig att även träffa Gunnar Persson som 2022 var 102 år. Det tror jag Tyresös fortfarande äldsta invånare. Och han satt också i politiken när Bollmora byggdes. Så att det var två program där Gunnar Berntsson hjälpte mig att hitta andra personer som jag kunde intervjua. Så tack Gunnar för allt du gjorde för Tyresöradion. Och jag som har redigerat det här programmet och satt ihop det här, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.